Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Det här programmet har jag döpt till Sofia och ångbåten. Sofia B. Olsson, framgångsrik kock som ville starta något eget. Och ångbåten, Edvard Melin, som är drygt 140 år gammal. Och när Sofia bestämde sig för att satsa på den så låg den på botten och var till salu för en krona. Vi är i Göteborg, precis vid Älvsborgsbron i Klippan. Här står stora tegelbyggnader från 1800-talets industrier. Carnegies porterbryggeri och sockerbruket. Och på 1700-talet var det hamn för Ostindiekompaniets båtar. I en gammal lagerbyggnad från den tiden ligger sedan länge restaurang Sjömagasinet. Och går man runt det röda trämagasinet så ligger där en hamn med träbryggor.
Klippans ångbåtsbrygga. En träpir som går ut här och så ligger det lite gamla båtar. Ombyggda fiskebåtar och här ligger en koster. Och här ligger Edvard Melin. Här går de ombord. Hallå. Här luktar det gott.
Är du kaffesugen?
Ja.
Perfekt. Välkommen.
Tack.
Ja, nu är vi på en ångbåt från 1882 som i folkmun kallas för ångbåtscaféet Edvard Melin.
Den är liten alltså. Den är inte, jag vet inte hur lång den är.
Men typ 18 meter. Jag tycker den är ganska stor för att vara en första båt. Det är ju som ett café på insidan. Alltså, eller en liten restaurang. Så där. Så att jag tycker den är ganska rymlig. Jag gillar inte så här trånga båtar.
Vet du var den har gått någonstans?
Ja, alltså, så den här båten då, Edvard Melin, hette hon från början. Byggde som en boxerbåt här i Göteborgs hamn. På slutet av 1800-talet när det var väldigt mycket trafik i Göteborgs hamn och det var ju många som åkte till USA och allt det här. Då behövdes det fler boxerbåtar som jag förstod det. Och då byggde man här då på Göteborgs mekaniska verkstad, det som sen blev Götaverken, många boxerbåtar, varav denna var en.
Och sen har den byggts om då och blev någon slags färja?
Ja, alltså under årens lopp så har den här båten, och det är en av de charmiga sakerna tycker jag, anpassat sig efter tiden. Så denna båten har varit allt ifrån liksom frakt för granit uppifrån Bohuslän till passagerarfärja både i Bohuslän och i Trollhättan. Även då kafébåt sedan 80-talet här i Klippans hamn. Och fiskebåt och ja, allt möjligt. Så att, det är väl en av de sakerna som jag tycker är fascinerande med den här båten. Att det finns en själ liksom.
Är du en båtmänniska?
Nej, ingen båtmänniska. Jag har precis lärt mig att göra dubbelt halvslag. Liksom. Så att, det är på den nivån.
Sofia B. Olsson är en framgångsrik kock, känd från restaurang Vrå på Posthotellet i Göteborg. En restaurang där hon varit med från starten då Frida Ronge basade där. Och sen när hon drog vidare till Tak i Stockholm så tog Sofia över stafettpinnen. Lokalt och hållbart har varit riktmärke för Sofia. Hon har också varit aktiv för bättre arbetsförhållanden på restauranger och arbetat för jämställdhet och för att stötta kvinnor i branschen. Och nu har hon alltså tagit ett steg åt sidan, ut på den här träkajen, för att ta hand om en gammal rostig båt som varit kafé.
Jag visste inte själv att det här var ett steg som jag ville eller behövde eller längtade efter att ta. Men jag kände väl någonstans att jag var redo för en utmaning. Det känner jag ganska ofta. Jag gillar utmaningar och jag har också haft, liksom som de flesta kockar tror jag, en liten dröm om att öppna någonting helt eget en gång. Jag har haft möjligheten och varit väldigt privilegierad att ha haft liksom Clarion Hotel Post och Strawberry som plattform med Vrå, som jag har jobbat med i 14 år och fortfarande gör och älskar den här restaurangen. Men att bygga någonting med sina egna händer helt fritt, eller man ska säga, det var någonting jag inte hade gjort. Så det har väl närt den här lilla drömmen om att en gång kanske göra någonting eget. Och samtidigt då med vetskapen om hur svårt det är och tuffa förutsättningar och att man kanske behöver ta stora banklån eller ha en finansiär med sig och så. Och någonstans kände jag väl att om jag ska göra någonting själv en gång, alltså öppna något helt eget sådär, då vill jag göra det helt eget också. Så jag har ju lite grann gått och grubblat på det där, hur man i dagens samhälle och restaurangbransch kan öppna någonting utan att ta lån och utan att sitta i knät på någon annan så att säga. Och det var väl där någonstans så fick jag ett meddelande sommaren 2024 på Messenger av en bekant. Bara, hej, jag sitter här på Ångbåtsbryggan på ett möte. Det finns en kafébåt från 1800-talet som precis har sjunkit. Och ägaren är beredd och liksom säljer den för en krona till rätt person. Annars kommer den att huggas upp och förstöras. Är du intresserad? Och min första känsla var bara, i helvete heller. Det här låter ju fruktansvärt. Men sen så var det någonting som ändå väckte mitt intresse. Så jag började bildgoogla den här båten då. Och då var det inte sjunkna bilder jag fick upp, utan liksom från glansdagarna så här när ångbåtskaféet öppnade någon gång på 80-talet. Och det var fantastiskt vackert och romantiskt och hela den här miljön med alla veteranbåtar och liksom gamla och nya Göteborg och sådär. Och då kände jag bara att det väcktes någonting inom mig, liksom ett intresse. Och så att från att jag, min första känsla var sådär, till att jag 4 timmar senare svarade, jag är jätteintresserad, jag vill veta mer.
Oj, det gick snabbt.
Det gick jättesnabbt, ja. Ja, men jag är också väldigt känslostyrd människa så. Men det var många olika delar som klickade där för mig liksom.
Kan inte du visa mig runt?
Ja, självklart. De här stolarna har varit i vattnet också då. Och även borden. Det är ju sjukt. Nu går vi ut här till akterdäck. Här är lite stökigt överallt nu. Men här är många gästers favoritplats. För här sitter man under taket lite privat. Så här brukar jag ha 6 platser ungefär. Så har man utsikt då över liksom Klippan och Älvsborgsbron och Hamninloppet. Ser man båten åka förbi och måsarna. Och så som sagt, huvudsalongen har vi ju här.
Här i mitten så är det kamin.
Och här är också en liten kamin.
Med en platta på.
Ja, jättegammal. Jag har faktiskt använt den för att grilla hel fisk då. Så om man tar bort de här ringarna så la jag ett galler över. Och så grillade jag fisken här mitt i salongen. Tänk om jag kan göra det någon gång till gästerna. Och historien är att det här våffeljärnet av gjutjärn har tydligen Mannerström stått och liksom gjort våfflor och serverat med rysk kaviar till SKFs styrelse.
För sjömagasinet ligger här som Mannerström hade förut. Det ligger alls vid kajen här.
Precis bakom oss. Mm. Då på 80-talet då fanns det en viss representation som även spillde över på den här båten. Så det är bara en spännande del av historien tycker jag. Sen här är ju kassan, baren och köket.
Är det köket?
Det här är ju liksom köket.
Storleken är en normal diskbänkslängd.
Ja, precis. Och så där uppe i den gamla styrhytten, där har vi lite disk då. Så det är diskhytten.
Det är ju det minsta lilla köket jag någonsin har sett.
Ja, det var ganska trångt faktiskt i somras när vi var 3 personer som stod här och...
Men vad har du nu? Du har en smörgåsgrill och sen så är det...
Ja, det är en induktionsplatta. Men normalt sett har ju våffeljärnet huvudsätet här borta då i varmköket inom situationstecken.
Men vad var det du trodde att du sa ja till och betalade en krona för då?
Först och främst att det här är ett kulturarv. Alltså historien och att den här båten har överlevt 2 världskrig med mera. Det är Göteborgs äldsta registrerade fartyg som är byggt här. Det i sig var ju värt att bevara.
Nej, men du är kock.
Ja, precis. Och det var väl just det som var möjligheten i att bevara den här båten. För jag förstod ju att det kommer krävas mycket pengar för att bevara båten och rädda den och så. Att det är ju det jag kan göra. Det är ju att driva en verksamhet och använda de pengarna som förhoppningsvis skulle komma in till att liksom löpande... jobba med båten. Så att det var väl där jag såg en möjlighet. Typ att okej, okay, här har vi en fantastisk båt som jag blir kär i, som jag vill bevara och rädda, Och på köpet kan jag bygga en egen verksamhet och kanske uppfylla den här drömmen som jag har gått runt med som kock då. Att faktiskt bygga upp någonting med mina egna händer och snälla människor som vill hjälpa mig med de pengarna jag hade sparat. Så jag hade jobbat ihop 200 000 kronor tillsammans med min mamma i vårt företag där vi gjorde föreläsningar och konsult och sånt. Men du vet, det får man inte ens en foodtruck för, 200 000 kronor. Men här tänkte jag att men det finns liksom en kombination av massa unika, vad ska man säga, möjligheter och unika värden kanske. Jag blir väldigt euforisk när jag ser den här visionen framför mig, vad jag vill åstadkomma. Och kommer hem till min man och mina barn vid köksbordet och bara, fattar ni vad coolt, det är liksom Göteborgs äldsta båt och så. Och min man bara tittar på mig och bara, det är också Göteborgs äldsta båt, Sofia. Och jag första gången insåg att så kan man också se på det. Så han brukar påminna mig väldigt så här, han är väldigt bra på att... Alltså det här är hans mardrömsprojekt, men han stöttar mig ändå för att han är så kärleksfull och liksom underbar. Titt som tätt så får jag den insikten som han hade. Men 80% av tiden så ser jag det väldigt positivt.
Men den här låg båten på botten alltså, så det första var att försöka få den att flyta?
Den gamla ägaren fick upp båten och bort till varvet och sen tillbaka här till kajen och sen tog jag över. Och då var det, saknades det typ 7 rutor här i salongen. Det var ett jättestort hål i taket där det forsade in vatten. Alldeles bortsett från att hela båten var täckt av Göta älvlera. Och det luktade fruktansvärt. Och ja, det regnade in överallt. Och det var riktigt rötet, som vi säger på ren göteborgska. Ändå så när jag gick upp på soldäck och liksom tittade ut över hamninloppet och Älvsborgsbron och liksom... Eriksberg och Klippan, och så kände jag bara, det här är för jävla nice alltså. Och så gick man ner i den undre salongen och då var det mer som att jag var i Mordor och liksom ganska ångestladdat. Men jag bestämde mig så här, jag tar risken / chansen. Jag har 200 000 kronor, jag använder dem. Jag har ett år på mig och får båten i så pass skick att jag kan öppna kaféet förra sommaren då, 2025. Om jag klarar det, då kan jag få in mer pengar så att jag kan fortsätta att jobba med båten.
Det är en spiraltrappa ner här.
Ja. Så här nere har vi toaletten och nedre salongen. Och nedre salongen är nu belamrad med all min utrustning och allt bröt. Här under är det liksom en soffa med sån här röd skinnsoffa med någon slags...
Okej.
Exklusiv skinn här då. Och det här satt de och rökte cigarr och sånt och SKF styr som de här.
Träpanel på väggarna.
Ja, och här är då förbyggen.
Här ser man skrovet då. Oj!
Och nu är det väldigt fint jämfört med när vi började jobba med det. Det finns liksom inget stopp. Man kommer aldrig bli klar, utan det är bara en fråga om vad som är prio i vilken ordning.
Det här skulle kunna bli bra som ett kök.
Ja, vad härligt. Jag tror inte det är många som har sett det på det viset. Men jag tycker att ju högre upp i båten man kommer, desto lättare är det liksom att se visionen.
Så då går vi ut och går upp på taket helt enkelt.
Ja, precis. Och nu får du gå lite försiktigt eftersom vi håller på att renovera här. Så nu är vi uppe på soldäck. Det här är min favoritplats. När jag kom upp här första gången och bara shit, vilken utsikt. Man ser ju hela gamla och hela nya Göteborg 360 grader. Längs med Klippans ångbåtsbrygga som är den här kulturhamnen och veteranbåtsbryggan. Så vi har liksom till exempel här Hugo Hammar, en gammal sjöräddningsbåt. Vi har Stålnabb där borta som är en gammal svensk militärbåt. Elin som är en gammal fiskebåt och så vidare. Som också har liksom välkomnat mig i den här föreningen och gemenskapen. Så det, jag hade aldrig klarat det utan dem, så att jag är väldigt tacksam.
Under den senaste epoken i ångbåten Edvard Melins liv har det alltså varit ett café. så länge att ångbåtskaféet blivit ett begrepp.
Jättemånga som hade en relation till båten och till kaféet, till ångbåtskaféet, som har varit här i generationer och bara, gud, tack för att du räddade den här båten. Och lika många som var livrädda, nej, nu kommer någon jävla snofsig stjärnkock och ska liksom förstöra det här. För det fick jag ganska snabbt erfara, att det här är liksom inte bara mitt. Det är så många människor som upplever att det här är deras. Och det är också det som är så jäkla fint. Att
vad sa de till också. Dig?
Nej, men bara förstör inte det här nu. Och vad ska du göra? Du får inte renovera sönder den. Och jag kände ju mer så här, men herregud, har ni sett hur det ser ut liksom? Det är ju helt fruktansvärt. De bara, nej, det gör ingenting. Det är så, där har det alltid regnat in på det bordet. Och det, så ska det vara. Och det får inte bli för snofsigt och för dyrt. Och liksom så här. Så att det finns ett community kring den här båten som vaktar på det här arvet och var väldigt tydliga med att du ska inte komma hit och förstöra det här om du tror det. Jag kände ju också så, men det visste ju inte de. Jag förstår verkligen deras perspektiv, för att jag är så trött på alltså de här ogenuina miljöerna kopplade till hav och sjö. Att du kan gå till en kustrestaurang med utsikt, oavsett om det är Östersjön eller Bohuskusten eller wherever i Sverige, och få samma räkor som är handskalade i Thailand och få samma trötta cesarsallad och samma fish and chips som är massproducerat, och så är det någon som har rivit ut allt gammalt, allting äkta, allting som har färgats av tidens tand och hängt in något jävla fiskenät köpt på någon kinesisk sajt, lagt in Lexington-kuddar och vit bröstpanel. Och jag bottnar inte heller i den miljön.
Förra sommaren var det alltså premiär för Sofia B. Olssons café på ångbåten. Så vad hade hon tänkt sig? Vad skulle det bli för sorts servering ombord?
Det fanns en gammal Facebook-sida för ångbåtscaféet som jag fick ta över. Jag tänkte så här, jag måste ju få med mig de här personerna. Alltså ångbåtscaféets väktare som finns där ute. Jag måste få med mig dem om det här ska gå överhuvudtaget. Så jag skrev och frågade, vad tycker ni är det viktigaste med det här kaféet som jag ska försöka bevara? Och då skrev ju 9 av 10 våfflan. Våfflan måste vara kvar, det måste finnas våffla och det ska vara handvispad grädde och det skulle vara hjortronsylt och allt möjligt. Och då tänkte jag, ja, varför inte? Det är den här båtens själ, det är våfflan. Då började jag fundera på, jag gör det lite smyg, så bara liksom kör någon Kungsörnen och våffla, sa till min dotter liksom, jag behöver inte gå ut med att det är jag och sånt, utan att vi får kanske bara köra denna sommaren och få in lite pengar så att vi kan fortsätta liksom. Och hon bara tittar på mig och bara, men skärp dig mamma, det är liksom inte, det är inte så du jobbar, du gör ju allting med någonting som du står för. Och jag visste ju det också inombord. Så att jag var lite på fel spår där, för jag var så stressad över liksom all renovering och allting. Så då tog jag till med det och bara, nej, men det är klart jag ska göra det ordentligt. Är det något jag ska göra så är det en god våffla, och då kanske det bara är det jag hinner med, men då ska jag fan stå för den liksom. Så då började jag leta så här gamla recept och hitta något gammalt svenskt recept från ungefär samma tid som båten byggdes då, med kärnmjölk. Det får inte vara för dyrt. Så här, man vill inte ha ägg och grädde och sånt som brukar vara i våfflor, för då kommer det skena iväg direkt. Då kommer jag inte ha råd liksom. Och då hittade jag det här med bara kärnmjölk och vatten och vetemjöl och salt, tänkte jag.
Wow!
Perfekt! Och så var min kompis Dan, sålde en jättefin Jersey-kärnmjölk från Värmland som är jättefet och liksom krämig. Det är den godaste kärnmjölken jag har ätit. Den ska jag använda, det här blir min grej liksom. Det är nästan lite som en surdegsvåffla, fast med att det är den här naturligt syrade kärnmjölken. Men det blir frasig med en fräsch syra, skulle jag säga. Och sen så gjorde vi då egen sylt på skogsblåbär och myskmadra som jag hade plockat i min trädgård. Och köpte hjortronsylt från den leverantören som min svärmor, som är från Värmland, den enda hon har godkänt och sådär. Så att vi liksom verkligen, okej, om det är de få grejerna vi ska ha, då ska vi fan göra det bra. Och så köpte vi ekologisk grädde och handvispade den.
Men tänk att din dotter var tvungen att rätta dig först där då.
Ja, det är ju pinsamt. Men det som är roligt är att hon har ju varit med i det här projektet och öppnade kaféet tillsammans med mig. Hon tog studenten förra året och sen jobbade hon här hela sommaren. Hon är med fortfarande, vilket är helt fantastiskt. Nu driver vi kaféet tillsammans och hon är en boss. Hon har varit det sedan hon föddes. Hon har alltid berättat för mig och sagt till mig och hjälpt mig att utvecklas och skärpa till mig. Så att på något vis så fortsätter hon med det. Och jag har liksom återupptäckt hela mitt yrke, känns det som, med att få jobba med henne också. Så hon jobbar faktiskt på Vrå också nu som servitris.
Sofia har fortfarande kvar en fot på restaurang Vrå, även om hon lämnat över rodret till en yngre medarbetare. Men hur kom det sig att hon en gång började jobba som kock?
Min seriösa kockkarriär kan man väl säga började ungefär samtidigt som jag fick min första dotter faktiskt, Elvira. Hon föddes 2006. Jag hade jobbat massa olika jobb och var ganska dålig och ganska trött på alla jobb. Och tänkte bara så här,
men var då ganska dålig?
Ja, men det bara kändes så här, va? Är det så här det ska vara liksom? Jag somnade typ, alltså du vet, räknade minuterna och kände bara att...
Uttråkad lite?
Jätteuttråkad. Alltså somnade verkligen på riktigt. Du vet, man kollar på klockan och bara, hur kan det vara 2,5 timmar kvar till lunch? Det känns som jag har jobbat i 10 timmar liksom. Ska det vara så här resten av livet liksom? Men sen så började jag jobba som kock på Café Hängmattan här i Majerna faktiskt. Musikens hus då. Som är ju en fantastisk kulturinstitution i Göteborg. Det var mitt första riktiga kockjobb som vegetarisk kock. Och då kände jag för första gången bara, shit, jag lever liksom. Jag går, jag står, jag tänker. Och jag får jaga klockan istället för tvärtom. Eller det var klockan som jagar mig då kanske. Både fysiskt och mentalt stimulerad hela tiden. Med en press och stress tror jag. Det gör ju att jag är igång. Det passade mig helt jävla perfekt. Och jag älskar fortfarande den pulsen som finns i mitt jobb och min bransch. Liksom.
Och hur gick vägen sen då?
Ja, sen så tänkte jag att ja, men nu har jag fått barn här. Behöver jag kamma mig och skaffa ett jobb. Liksom. Och jag vill bli kock. Jag vill bli en duktig kock. Och då sökte jag en komvuxutbildning som jag hoppade på när hon var 8 månader. Och min man skulle börja vara pappaledig. Ganska så snabbt så fick jag praktik på en stjärnrestaurang här i Göteborg.
Basement var det väl? Ulf Wagner och Gustav Trädgård hade en restaurang. Och det var en stjärnrestaurang.
Precis, så att det snurrade på ganska snabbt. Första året gick jag på skolan, bekostade en egen praktik i södra Frankrike. Dit jag också åkte på en stjärnrestaurang. Och alla duktiga kockar gör utlandsperioder, liksom. Det hade jag ju läst om. Men jag som nybliven mamma tänkte att... min chans är att åka och göra en praktik. Så när min farmor gick bort så ärvde jag 30 000 av henne. Och då använde jag dem till att bekosta den här praktiken. Sen fick jag fast jobb ganska snabbt därefter på Basement och så rullade det igång då. Jag kände verkligen en stark passion för det här yrket och branschen och alltihopa. Att jag älskade det och ville bli bra på det.
Och sen sökte Sofia sig till det då nya posthotellet i Göteborg.
Då var det Marcus Samuelsson som var där och det kändes nytt och spännande. Och jag visste att det var kvinnor som jobbade i varmköket där. Jag visste att det fanns många kvinnor i ledande positioner där och tänkte att jag kan nog kanske på sikt få ansvar eller du vet, så här, lära mig och utvecklas och så. Och ja, det var ju 14 år sedan så att det har jag ju verkligen gjort.
Frida Ronge drog igång restaurang Vrå där japansk teknik mötte svensk sjömat. Och Sofia var med från starten. Och sen när Frida drog vidare så tog Sofia över.
Alltså Vrå bestämde vi så här, vi ska driva den här restaurangen hållbart ur ett helhetsperspektiv. Och då är det socialt, det är liksom ekologiskt och det är ekonomiskt och så vidare. Och sen så har det kommit massa utmaningar under tidens lopp. Att, aha, men då fanns det inte så mycket skaldjur eller fisk att köpa som var hållbart. Och då fokuserade jag jättemycket på det först. Så det var mycket så här forskningsprojekt med Göteborgs universitet och invasiva ostron och liksom få till den värdekedjan och så. Och sen när jag hade gjort ganska mycket med det, då gick jag in på det sociala. Alltså, det dök upp olika utmaningar helt enkelt. Det var mycket sexuella kränkningar och sånt. Och hur kan man lösa de problemen och... Så att det är väl det som har drivit mig också, att så här, kunna putta in alla värderingar och intressen och problemlösning som jag bara kan i kockyrket och liksom restaurangskapandet, eller vad man ska säga.
Det låter som att du gillar ha stora och många utmaningar.
Ja, på något vis är det nog så. Jag gillar också när det blir lite, när jag blir lite underdog, när folk säger att det är omöjligt och ingen riktigt tror att det går. Då är jag som allra, allra bäst. Så att det har jag väl också insett med detta projektet, att jag söker ju mig till den här typen av till synes omöjliga uppgifter och projekt.
Och förra sommaren öppnade alltså Sofia ångbåtscaféet igen med sin egen våffla.
Hur mottogs våfflan?
Alltså otroligt bra. Otroligt bra. Jag vågar nästan säga det. Vi blev godkända där. Det är ju det jag älskar mest. Det är ju den cirkeln av omtanke och positivitet som man kan lyckas med i den här branschen. Att man får glömma alla sina problem för en stund och njuta av någonting med ett så här meningsfullt möte i en härlig miljö. Och att man delar det. Alltså det var ju 300-400 gäster om dagen.
Och vad hade ni förutom våfflor?
Vi byggde om menyn varje dag. Så det är ungefär en meter kök eller pantry. Vi gjorde olika sallader och absolut ingen då Caesar-sallad, utan med inspiration från allt från Nordafrika till Frankrike och så här. Vi serverar räkor med lavendel, aioli och nybakad hönekaka från grunden, föreningen grunden, där olika personer med intellektuella funktionsvariationer och så har sin dagliga verksamhet. Körde halv krabba när det var säsong. Om jag ska servera någonting här så ska det finnas en tydlig koppling och en logik liksom. Och det behöver inte vara så jävla komplicerat. Och eftersom det är så pass litet och jag kan plocka vinbär själv och sen sälja vinbärssaft. Det finns en logik där att det går att göra någonting personligt och kvalitativt men ändå ha tillgängliga priser och en tillgänglig miljö. En spårbarhet och liksom logik med det lokala. Försöka skapa den utvecklingen som man vill se. Jag skulle jättegärna vilja laga mer mat. Jag är ändå kock. Alltså min dröm och vision är att kunna servera en helgrillad plattfisk med några goda enkla tillbehör. Men jag vet inte om jag kommer komma dit denna sommar eller om det kanske är nästa sommar. Annars kommer vi alltid ha liksom hembakat. Min mamma bakar då kokostopp. Bar och bullar och banankakor och du vet, pajer och så här, ja, hembakat liksom på riktigt. Tror jag kanske förlänga öppettiderna och så erbjuda lite mer lagat och lite mer i glasen senare på kvällen. Det är min förhoppning. Men jag har ingen aning om jag lyckas eller inte. Det är typ noll på kontot nu. Så att jag måste verkligen få upp verksamheten så att jag kan börja få in pengar igen. Men på något vis, alltså jag började ju med 200 000. Och sen tog de slut, lagom till att jag öppnade kaféet förra året. Och sen under sommaren så rullade det på. Och i slutet av sommaren så, när jag hade betalt allting, då hade jag ungefär lika mycket pengar kvar. Och då tänkte jag, vad bra, då kan jag lägga de här pengarna på båten. Och sen öppna igen när det är på noll. Så 1,2 ton rost har vi tömt den här båten på. Nu har vi nästan noll på kontot igen, så att på något vis ingår det här lite i min plan att kan jag få det här att snurra så kan jag ju fortsätta bevara båten och fortsätta att driva verksamheten. Och så blir det liksom ett kulturvärde och en egen verksamhet. Det är ju det här jag vill göra. Så att det är inte läge att backa nu liksom. Nu har jag gjort den värsta biten tycker jag. Men jag vet ju inte heller vad som kommer framför mig. Men visst är det fint här uppe?
Ja, jag tycker det är jättefint. Jag älskar den här miljön.
Klippan, Carnegie, bryggeriet och allt det bakom oss och sjömagasinet. Och det är ingenting som jag någonsin kommer bli rik på. Men jag kanske kan ha ett meningsfullt liv. Det har öppnat sig en ny värld för mig. Både med gästerna men också med alla som är på bryggan här. Som har varit väldigt meningsfullt och någonting i kontrast till mycket av så här minglande och nätverkande och corporate-världen som jag ändå varit en del av i många år nu. Som jag fortsatt vill vara en del av, men det här är också någonting annat.
Sofia och ångbåten. Kocken Sofia B. Olsson och ångbåten Edvard Melin i Klippans hamn vid Älvsborgsbron i Göteborg. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.